Ett av mina favoritcitat av Strindberg, det är det här: jag klistrar från ett drömspel. Har du lagt märke till det, den repliken? Har du sett ett drömspel någon gång?
Nej.
Och dagens, jag tänker att dagens teaterbesökare, de förstår inte alls vad som åsyftas med jag klistrar.
Men det har någonting med fönster att göra.
Exakt. Det är någon som håller på och klistrar innan fönstren till hösten.
Mm. Alltså vi är ju hemma hos dig nu i Hälsingland. Och du har ju så här gamla hus.
Mm.
Flera stycken. Och du har ju såna här fönster som man tar ut på sommaren.
Ja, okopplade fönster.
Mm. Som det heter. Sådana hade vi när jag var liten. Men då brukade min mamma lägga så här mossa, eller egentligen heter det väl renlav, tror jag. Vitmossa, lav. Mellan fönstren.
Och bomull.
Ja, och liksom lite så här dekorationer, små kottar och
römbär brukade
cypress,
man ha.
Cypresslöv, eller vad man säger. Det är brukar hon lägga. Men du har ingenting sånt?
Nej, jag har inte det. Jag har inte gått in i det så himla mycket. Jag har någon sån här förpackning med fönstervadd som jag kan lägga dit. Men jag har inte kommit så långt faktiskt. Men jag gillar det där. Jag tänker ju alltid på det där när jag klistrar. Jag klistrar. Det är så snyggt.
Tag sedan, men nu är vi här igen.
Ja, nu är vi här igen.
Ja.
Det måste ju finnas en Norrlandspodd. Det har ju också visat sig, när vi inte gör en Norrlandspodd så är det ingen annan som gör det. Så att...
Nej, det är märkligt. Ingen har liksom plockat upp det.
Nej,
så här är vi.
Ja.
Och vi har varit på bio.
Mm. Det är ju en stark norrländsk filmhöst, kan man säga. Ja, den har vi inte sett faktiskt. Glada hälsningar från
Missanträsk.
Missångerträsk. Ja, det är väl påhittat ortsnamn.
Där Ola Rapace spelar same, va?
Ja.
Nej, vi har inte sett den.
Nej. Jag tycker att hela den tanken känns främmande.
Jag har inte heller sett så mycket skrivet om den eller tyckt. Nej. Har du det?
Nej.
Nej, den verkar vara anonym på något sätt.
Nej, så vi har fokuserat på två andra filmer.
Ja, och vi har ju tidigare i podden pratat om Så som i himmelen.
Mm. Det är ju en gammal favorit.
Ja,
men
nu har vi sett då uppföljaren, Så och på jorden.
Ja.
Men jag säger så här, hur känns det på?
Det känns ju som att bli andligt våldtagen, skulle jag säga. Vi såg den ju inte tillsammans, och det är ju bra, för det här är ju också första gången som vi liksom pratade om den. Vi har ju avhållit oss från att prata om den. Jag såg den i Östersund häromdagen när jag var där på jobb och hade tid över, så gick jag och såg den, och du såg den hemma i Sundsvall.
Mm, mm.
Och det är ju en väldigt kraftfull film. Den är liksom som den första också var.
Vi kanske ska så halv smått rekapitulera att Så som i himmelen, när den kom, så skrev ju du en vid det här laget legendarisk sågning av den filmen.
Mm.
Och det är det vi har pratat om tidigare för de som inte har hört. Och bland annat så uttrycker du att filmen är fascistisk.
Jaha, jo, jag tycker nog det.
Ja. Och så resonerar vi också kring det här att i den filmen då så kommer den här musikern Micke Nyqvist och ska liksom rädda den här byn. Han kommer som en slags frälsare och det är som att den här byn klarar sig inte utan att det kommer någon utifrån och styr upp dem.
Mm.
Men i då såg på jorden så är ju han död. Och nu får de här stackars människorna klara sig själva.
Mm, precis, och det går ju så där. Det som händer, den första filmen slutar ju, och nästan varenda svensk har ju sett den. Det var väl den mest sedda filmen någonsin nästan i svensk historia. Det var ju 1,5 miljon människor som gick och såg den där filmen. Och det var ju också på den tiden, den kom ju för 10 år sedan ungefär, då fanns det ju inte streamingtjänster, det fanns ju liksom inte den typen av konkurrens, så det var ju liksom, men det var ju en masshysteri kring den här filmen, och den gick ju för utsålda hus månad efter månad efter månad. Och den slutar ju med att han dör, den här dirigenten, precis efter att han har gjort den kvinnliga huvudpersonen gravid, vilket hon också är. Hon är så himla naturlig och kvinnlig, så hon känner det i samma ögonblick som de ligger med varandra, så förstår hon att han har liksom befruktat.
Och nu, vi kan väl säga så här också, att är det någon som eventuellt är väldigt sugen på att se den här filmen och inte vill ha den spoilad, så kan ni stänga av nu. Så kanske, det är kanske dumt att säga, men nu måste vi spoila här.
Ja, nu, vi förstör den här filmen. Eller det beror ju på om man vill gå och se den för att man förväntar sig... Att om man är masochistiskt lagd och vill gå och se den här filmen just för att plåga sig, eller tänker sig att man ska få sig ett gott skratt på Pollacks bekostnader, så då kan man ju fortsätta lyssna.
Det, man får inte ens det. Alltså, det var riktigt, alltså, det här var vämjeligt, och det här var ju faktiskt, tycker jag, mycket mer vämjeligt än Så som i himlen.
Ja, det är...
Och i inledningen i den här filmen då, så kan vi ju säga, så föds det här barnet. Och där har de ju...
Det är så absurt. Ja, men
skärp dig nu, på det här är allvar. Ja. Det är lite som tänkte i Betlehem. Det är snöstorm, hon ska föda. Bilen startar inte först, eller den kör fast i snön och den kör fast igen, och de hinner inte till BB för det är 18 mil, och det är väl ungefär det absolut enda som är realistiskt i den här filmen, att det är 18 mil till BB. Så de fattar beslutet att inte ens försöka hinna till BB. Så hon ska då föda hemma. Och
Lennart,
ja, men precis, på vägen så hittar de ju då prästen i byn, vars fru nyss har lämnat honom då, vilket hon ju gjorde då i slutet på den förra filmen. Och han är aspackad och krälar på vägen, och de plockar upp honom i bilen, och när de kommer hem så svimmar Lennart Jäkel, som ju då ska hjälpa Lena och föda. Precis, sporthandlaren. Så den här aspackade prästen blir ju då han som helt enkelt förlöser det här barnet.
Och det är blod och det är svett och det är skrik. Och det är verkligen, oj, det är så mustigt. Det som jag tänker på sen, och det är så typiskt Pollack, för det här barnet föds ju då snöstormen och allt det, och det är så lyckligt och så här. Och sen dagen därpå så kommer ju då liksom, då ska byn komma och titta på det där barnet.
Ja, precis. Kören.
Och som de är regisserade att bete sig är ju fullkomligt fantastiskt. Alltså det är så här... De har alltså fått regi att hoppa upp och ner på stället och skrika och oja sig och göra jättekonstiga grimaser och liksom trängas jättemycket fastän de är 7 stycken. Och sen,
liksom... Men de är lite grann också som symboliserar herdarna i Betlehem som kommer för att titta på barnet. Jag ser den kopplingen hela tiden.
Jag måste också berätta en sak som var helt bizarr när jag såg filmen. Det var att det var en förståndshandikappad person som satt i salongen längst bak med någon medföljare som hade gått och sett filmen. Och han var väldigt intressant, för han identifierade sig så där helt och hållet utan förbehåll och filter och reservationer med den kvinnliga huvudrollsinnehavaren, så till den milda grad att allt hon kände så skrek han rakt ut: jag är ledsen nu, Eller, jag är glad nu. Och när det var en sexscen så stönade han helt ohämmat och jättehögt i hela salongen. Och då tänkte jag så här, att det där är ju Kai Pollaks drömpublik. Alltså den totalt reservationslösa, anti-intellektuella individen. Den som liksom bara
tar in känslor.
Bara är vidöppen och tar in alltihop liksom. Men om vi ska bara sammanfatta vad handlar filmen om egentligen? För det som händer är ju sen, eller själva plotten.
Ja, men det är ju som i den förra. För där var det en kör som skulle åka och sjunga med en körtävling, en europeisk körtävling. Här ska de ha en nyinvigning av en renoverad kyrka och sätta upp Händels halleluja.
Eller Messias, heter det va?
Ja. Men det är, de sjunger mycket halleluja, det är det enda de halleluja kan sjunga. Ja. Liksom. Ja. Och det är ju ganska kört från början. Sådär.
Ja, precis. Men hon får ju då Lena får ju då i uppdrag att leda kören. Och det finns då så här någon sprätt, någon körledare från storstan in till som har tänkt att han ska göra det, för det där, den där av någon anledning så ska den där Bruno invigningen direkt sändas i tv. Det är ju väldigt vanligt med när kyrkor invigs. Men och sen så finns det då någon slags kyrkoråd och någon ordförande i kyrkorådet som är, det är de konservativa krafterna, det är de som står för elitens perspektiv. Det vill säga att det här ska göras noggrant och av skolade människor för att bli bra. Och sen så mot det så står ju då Lena och hennes kör som alla består av någon slags formlösa amatörer som ju då liksom ska nå sin inre potential. För det här är ju precis som den förra en slags gestaltning av Pollaks liksom
glädjebudskapet
och gör det själv eller vad heter det, förlös dig själv böcker.
Ja.
Vad kände du?
Alltså jag kan berätta hur jag satt i salongen, därför att jag hade en sån här plats längst bak mitt för trappan. Så jag hade liksom ingen framför mig, men jag såg hela publiken. Jag hade en bra utsikt över publiken. Och jag kände att jag satt liksom med jackan på, armarna i kors och liksom backade. Lutade mig tillbaka som att jag försökte backa ifrån och Och så tittade jag på publiken och så kände jag mig, och det här, jag tror att jag mår sämre av det här än vad du möjligen gör, men den här känslan av att vad är jag för slags elitist som sitter här och grimaserar när alla andra verkar tycka att det här är en helt fantastisk film och liksom skrattar och gråter. Och jag mådde ganska illa. Och på ett sätt kan man väl säga att det gillar väl också Kai Pollak då, att jag verkligen känslomässigt tog in den här filmen fast jag mådde dåligt av den istället för bra.
Ja, fast det gjorde jag också.
Och det var väldigt starka känslor.
Ja, det är extremt starka känslor. Det är otroligt påträngande och det måste man ge honom någonstans ändå, att han går i land med sina manipulationer på det sättet, för det är ju verkligen inte alla regissörer som gör det. Han når ju fram med det. Men sen
kan man väl också ge den här, alltså, man kan ju ge den här filmen att han ändå har en del bra skådisar som gör bra skådisinsatser.
Och väldigt dåliga också, måste jag säga. Men jag ska säga en sak som jag störde mig på i filmen, det är att alla konflikter känns på samma sätt som i dåliga romantiska komedier, där det liksom så här, där händelseförloppet känns skapat för att åstadkomma ett drama och kärlek med förhinder, och på samma sätt är det här också, så att det är så här, det är väldigt mycket omotiverade händelser och omotiverade konflikter som helt plötsligt blossar upp, och missförstånd som i stunden som egentligen är oerhört banala.
Ja, men... och som också är väldigt störiga. Jag menar, om man nu ska om man försöker följa med i handlingen och engagera sig i det som händer i filmen, så kan man ju då till exempel bli otroligt provocerad av att den här Lena då avvisar en man som kommer och som älskar henne och liksom oreserverat älskar henne, och det finns inget som helst tvivel. Det finns ingen anledning, och så får hon helt plötsligt en så här svartsjuk knäpp utan anledning på hans döda fru.
Ja, och det var ju bara för att hon sen skulle...
För att vi skulle få se dem stå och skrika på varandra i regnet.
Ja, och sen återförenas genom att vada till varandra i en iskall fors. Liksom. Och sen så är det ju också en person i filmen som dör. Och det är ju enbart för att man ska kunna då liksom iscensätta en begravning där människor kommer samman och konflikter löses liksom, därför att människor då blir öppna av det här dödsfallet och så där. Så att jag menar, det känns ju också, det är bara en sån otroligt skapad historia. Men om vi ska prata om den ur någon slags Norrlandsperspektiv, hur tycker du att det gick för den?
Alltså, då är vi ju inne precis på det vi har påtalat tidigare, att den förstärker massa fördomar och stereotyper. Bara som det här när hon föder i den här gamla stugan och det finns liksom knappt varken el eller vatten. Det är kolmörkt och hon får liksom tina snö för att koka kaffe. Vilket ju är fruktansvärt orealistiskt och dåligt. Och så har vi den här fejknorrländskan som är jätteprovocerande om man...
Men det är ju en skildring av norrlänningar och av landsbygdsmänniskor som är extremt nedvärderande, skulle jag säga. Ja. Och just som också i den första filmen och som du var inne på inledningsvis där, att ja, jag vet inte. Det är som ett kolonialt förhållningssätt i mångt och mycket. Sen räddas den här filmen, räddas ju till viss del ideologiskt av att nu är det ju en lokal kvinna och hon ska föreställa vara stark då, feministisk och någon som tar liksom saken i egna händer istället för den här yttre kraften då som ska förändra. Men det är ju ändå fortfarande, tycker jag, en slags fascistoid människosyn liksom, där man har rangordnat människor så att liksom den naiva och nästan retarderade människan har ett mycket högre värde än den som är intellektuell. Och det är ju därför att Kay Pollak själv känner sig oerhört hotad av intellektuella människor. Han klarar ju inte av det. Han är ju själv en person som förespråkar då att man ska i princip tänka med magen och hjärtat och aldrig använda huvudet till någonting överhuvudtaget.
Liksom. Ja, det blir ju som att kultureliten som ju symboliserar den här filmen är ju ondska.
Ja, ren ondska.
Så är det ju. Ja. Liksom kyrkans män då, förutom den här försupne prästen som man ju då ska börja tycka om.
Och som gör någon slags omvändelse. Men då finns ju istället kyrkorådets ordförande som då säger, så här gör man inte. Så här. Och prästen har ju sina tvivel också inför då Lenas idéer om att öppna kyrkan för alla och att sjunga och dansa.
Ja, sen är det ju helt fruktansvärt. Ja, precis. De ska öppna kyrkan för alla. Och hon får ju en idé då om att de ska slänga ut alla kyrkbänkar. Så då slänger de ut alla kyrkbänkar och så bjuder de in till dans.
Och då kommer hela bygden.
Ja, inte hela bygden, utan de kommer från bygderna runt omkring. Ja. Alltså kyrkan blir så full så de måste köra ut alla, för att det är, folk står och trängs för att komma in på den här liksom fria dansen till amatörmusiker och de bara går runt i cirklar och trängs.
Så går det ju till. Nej, men alltså det är också att det är en fullkomligt osannolik skildring alltså folk beter sig ju inte som norrlänningar i något enda avseende. Nej. För norrlänningar är inte utlevande och de går inte på dans i kyrkan och dansar till liksom, de dansar fridans. Det funkar liksom inte så. Folk är faktiskt smartare än så, måste jag säga.
Ja.
Jag vet inte. Det känns som att man kan säga hur mycket hemska saker om den här filmen som helst.
Ja.
Men när man kommer ut i alla fall och efter att ha sett den,
så känner man sig smutsig. Då känner man att man vill liksom tvätta sig. Man vill Man vill se någonting väldigt, jag vet inte, man vill prata med en intelligent människa. Mm. Så känner man.
Men om Kai Pollak lyssnade på oss när vi pratade om det här, så då skulle han bara säga att det är för att du och jag är blockerade och för att vi inte vågar välja glädje. Det skulle han säga, för att han tycker då liksom att han skulle tycka att vi var förträngda och att vi var styrda av våra överjag.
Det kan han ju säga. Jag skulle ju säga att jag är en så genuint lycklig människa, så att på riktigt.
Ja.
Ja.
Men hur förhåller vi oss, hur ska man förhålla sig då till att så många människor tycker om det här och blir berörda och sitter och gråter?
Men då tänker jag ändå att alltså någonstans, så oavsett filmens budskap, om den var realistisk eller orealistisk, eller om vi bortser från det, så är det ju uppenbart att väldigt många människor, och det tror jag ju är kanske nordiskt, kanske inte norrländskt, men jag vet inte, känslomässigt hämmade. Alltså vi är som människor till stor del känslomässigt hämmade, vågar inte leva ut, och då menar jag inte att man måste gå överstyr som Pollack gör, men att vi är ganska karga liksom. Mm. Och har svårt att visa känslor. Och att det är ett behov som är undertryckt och som den här filmen ändå någonstans hjälper till. Mm. Att människor behöver det här förlösande, alltså, och om de behöver sitta på en bio och göra det för att liksom skratta hämningslöst och gråta och liksom öppna dörren till sitt hjärta, så så är ju det också, alltså det är ju ingenting heller som ska fraktas. Däremot är det ju synd att det ska behövas, eller den här typen av riktigt dålig film. Mm. För att det ska, jag kan bara som jämförelse säga att veckan innan jag såg den här, så var jag och såg Taikon på bio. Mm. Och det var förlösande för mig. Mm. Eller liksom känslomässigt stimulerande, och då grät jag. Jag har aldrig gråtit så mycket på bio som när jag såg den filmen. Och den är ju motsatsen på alla sätt och vis. Det mm. finns inga överdrifter, det finns inget påhittat, ingenting som är falskt, eller det är bara liksom krass verklighet.
Du grät ju för att du fick insikter, inte för att du manipulerades till att gråta liksom.
Nej, jag grät över sakernas tillstånd.
Ja, ja liksom. Precis.
Ja.
Det som du, för du sa så här, jag tror att det var en passus till att du tycker att jag är elitistisk. Men och det kanske jag är, och det är väl också så här en yrkesskada, efter att ha recenserat saker i DN i 22 år, så har jag ju varit tvungen att hantera en känsla av att jag tycker en sak och alla andra tycker en annan sak, så att det kan jag sortera. Men det är också just en erfarenhet som är knuten till den första filmen, Så som i himmelen. För när jag skrev den här texten, som inte var en gängse recension, utan det var faktiskt en essä som jag skrev kanske 3 månader eller 4 månader efter filmen hade gått upp, och väldigt många hade vid det laget sett den, och så skrev jag den där texten, den var ganska lång, och som sagt, det här var ju före sociala medier i princip. Mm. Och jag fick alltså, vilket är, du fattar hur mycket det är, jag fick kanske 400 pappersbrev från människor. Mm. Och jag har den där bibban kvar faktiskt, för att det var väldigt spännande. Och merparten av de som skrev, jag tror att av de 400 som skrev, så var det kanske 5 eller 6 som var arga på mig för att jag sågade filmen. Men de allra flesta skrev så här: jag såg den här filmen därför att min fru, min man, mina kollegor eller mina syskon hade tvingade mig, eller de tipsade om den här filmen. Jag gick och såg den. Jag blev otroligt illa berörd, men kunde inte sätta fingret på vad det var. Men du gjorde det, tack så hemskt mycket. Och det var till och med folk som skrev så här att jag tar tillbaka, och så, jo, sen var det vissa så här: jag såg filmen och jag tyckte om den, men nu när jag läste vad du skrev så känner jag mig lurad och jag tar tillbaka den känslan. Och det tycker jag är en så stark sak, som att jag tar tillbaka känslan. Det är som att säga, det är som en kompis till mig när han skilde sig sa att så här: jag skäms över att jag älskade henne. Det är också det är så hemskt. Men
jo, men den känslan kan väl alla identifiera sig med, att man skäms, alltså jag har i alla fall känt att jag skäms över vissa personer som jag typ har varit kär i.
Ja.
och förstår inte vad som flög i mig. Hur kunde jag se någonting hos den här personen? Mm.
Men så är det lite grann med de här filmerna också, ja. Tror jag, att det liksom är så här, ja, nu... man kan dras med, och det var, och jag kan erkänna också att det fanns stunder när jag satt där och musiken som är då liksom arrangerad och producerad av Ale Möller, som är en jätteduktig svensk folkmusiker. Och den här kraften i rösterna och instrumenten och liksom masshysterin och sådär. Så det fanns ju ögonblick där jag liksom kände så här, nej, nu jävlar är det nära här liksom, på något sätt. Att jag känner en sak som jag inte kan stå för.
Ja, fast jag kan väl säga att jag kände väl någonting då när den här stackars, det var en människa som drunknade då. Så där, för att ja, nu har man ju inte följt honom i två filmer. Och så då kunde jag väl känna att det var ju tråkigt så där. Men sen har ju jag då till mitt försvar, för att jag ändå tycker att den filmen är obehaglig, som jag inte behöver skylla på elitism, det är ju att jag har en fruktansvärd aversion mot den här typen av liksom amatörmusik, sång och dans. Jag blir ju väldigt illa berörd om någon, på riktigt, om någon jag känner plötsligt börjar sjunga, eller om någon tar fram en gitarr eller börjar spela piano. Alltså, jag tycker att det är jätteobehagligt. Ja. Jag har alltid tyckt att det är fruktansvärt. Alltså, musik, var proffs, ställ dig på en scen, gör det bra. Ja. Men inte i min privata värld, och inte som... Jag tycker att det är obehagligt. Och hela den här, båda de här filmerna handlar ju i princip om det. Och det är en väldigt stor del till varför jag tycker att det är obehagligt. Sen att jag kan då känna för enskilda personer som när någon dör, det är en annan sak. Men mitt obehag kanske är mindre att jag hatar Kai Pollak lika mycket som du gör, och mer att jag tycker att hela temat är läskigt. Och jag är alldeles för hemma, alltså, där, det erkänner jag också, jag är fruktansvärt hemmad när det gäller sång och dans. Liksom, jag hatar att dansa, jag hatar att sjunga, och jag tycker ganska illa om när alla andra gör det också.
Välj glädje, Sofia, välj glädje.
Vi har en sponsor till den här podden, avsnittet.
Ja. Det är Akademikernas A-kassa som är generösa och sponsrar den här podden, så att ni kan lyssna på den.
Det tackar vi för.
Ja, vi är jätteglada för det. Det är superbra med sponsor. Akademikernas A-kassa är en A-kassa för akademiker, precis som det låter. Och akademiker i det här fallet är sådana som har 180 högskolepoäng eller mer. Men den är också öppen för sådana som är på väg att ta en kandidatexamen. Så man kan liksom gå med innan man har nått upp till den där nivån också. Man får 80% av sin lön upp till 25 000. Och byter man jobb så kan man vara kvar. Så en gång akademiker, alltid akademiker i det här sammanhanget. Ja, det är bra grej med A-kassa. Det är det. Man betalar in och sen så får man ut om man har behov av det. Så att gå med i A-kassan. Mer info om just akademikernas A-kassa finns på akademikernasakassa.se. Jag hade en så himla fin kväll. Det var, jag tror att jag var ute på någon så här föreläsningsturné och bodde på Brittas pensionat i Harads. Det har jag pratat om tidigare, tror jag. Det är sån här pärla som jag gillar. Som vi inte är sponsrade av däremot. Det här låter ju också som en sponsormeddelande, men det är det inte. Men, och det var så himla... Det var en otroligt fin vårkväll. Och personalen hade gått hem. Och jag tror att vi bara var 5 gäster eller något sånt där på pensionatet. Det var jag och sen så var det 2 gubbar från Trafikverket som var ute på något jobb. Och sen så var det 2 skådisar som var uppe i Norrbotten för att spela in en film som heter Flocken. Och jag och de här 2 skådisarna och de här 2 gubbarna från Trafikverket, vi plundrade baren där. Vi hade en supertrevlig kväll, jag och de där 2 skådisarna och de där 2 gubbarna från Trafikverket, och satt och pratade Och de höll på med den här inspelningen av Flocken, som ju faktiskt hade premiär nu för några veckor sedan. Och som vi har sett också, mm. både du och jag.
Mm.
Ja.
Vi har sett den. Och den handlar ju då om en 14-årig tjej som blir våldtagen på en skoltoalett.
Mm.
Det handlar om henne, det handlar om killen som gjorde det, som då var en 15-åring på samma skola.
Mm.
Och den påminner ju väldigt, väldigt mycket om en verklig händelse som utspelade sig då 2009 i Bjästa utanför Örnsköldsvik.
Mm.
Och alltså filmen bygger på verkliga händelser, men regissören då, Beata Gård, eller säger att det är inte bara Bjästa utan det är andra andra liknande händelser också.
Ja.
Det som är intressant med just Bjästa, det är ju att det blev väldigt uppmärksammat. Det blev uppmärksammat i Uppdrag granskning. Gjorde ett pris, senare prisbelönt program som hette då Den andra våldtäkten.
Mm.
Och vad som var så intressant, det hade ju ingenting med Bjästa att göra. Det hade ju absolut ingenting med Norrland att göra. Utan den allmängiltiga... Det är allmängiltigt och det handlar om våldskultur, slutshaming. För det som hände var ju alltså att även om den här gärningsmannen då dömdes i både tingsrätt och hovrätt, så blev tjejen tvungen att flytta från Bjästa för att hon blev utsatt för sådan massiv mobbning, både på nätet och i verkligheten. Och det hände ju och händer ju fortfarande. Att offret skuldbeläggs, särskilt vid våldtäkt.
Och det var ju en hel vuxenvärld som svek och bara gjorde fel på punkt efter punkt efter punkt. Helt fruktansvärt, inte minst liksom hur den lokala prästen hanterade den här händelsen genom att bjuda in pojken till examen trots att han hade besöksförbud.
Mm.
Och
där fick han då dela ut blommor till alla klasskamrater och visa sig själv som en fin och snäll kille. Mm. Och förutom att han gjorde det, den här prästen, Lennart Kempe hette han för övrigt, så i det här programmet Uppdrag granskning så ställer de ju frågor till honom om det här. Och när de frågar honom hur det kändes, hur den här upplevelsen var i kyrkan, så säger han bara att det var helt, helt fantastiskt.
Det var en manifestation för människovärdet.
Precis, det var en manifestation för människovärdet. Nu var det också så att samma kväll efter den här skolavslutningen så våldtog den här gärningsmannen en annan tjej.
Mm.
Och när de då konfronterade prästen med det i programmet, så säger han: stackars grabb.
Mm. Ja, det är helt...
det är hans reaktion. Och ja, det jag blir så fruktansvärt arg bara jag tänker på det här. Och vad som sen hände i debatten, det var ju också att det kom till och med mig på någon sån här nyordslista, begreppet att göra en Bjästa.
Mm.
Som då betyder att man skuldbelägger ett offer.
Mm.
Och det kan vara ett våldtäktsoffer, eller det kan vara... Det kan också vara en kvinna som är offer för mäns våld, i princip. Mm. Det är då det blir så här. Och det, många i Bjästa har ju reagerat och känner sig väldigt kränkta. Och alla i Bjästa deltog ju inte heller i den här mobbningen. Det var väl de som,
många gjorde det. Ja, många gjorde det. Och det var en Facebookgrupp till den här pojkens försvar som fick 4 000 medlemmar.
Mm. Som hans mamma startade.
Ja. Så det var ju, jag menar, det var ju verkligen en extremt tragisk och svinjobbig, vidrig händelse. Mm. Och som ju har en massa allmängiltiga lärdomar som man kan dra ur den.
Det var också, kan jag säga, jag var ju senare med i en rörelse som hette Prata om det.
Mm.
Som jag även vann Stora journalistpriset för. Mm. Och det fanns ju kopplingar till det här också.
Ja, visst.
Att göra en pjäs. Då handlade det i och för sig om ett annat våldtäktsfall. Men återigen, där kvinnor utsatta för en mans sexuella våld blir mobbade och framförallt på nätet hatade, hotade och förföljda.
Mm.
Ja.
Man förstår när man ser filmen att den här händelsen i Bjästa har triggat impulsen att göra filmen och inspirerat till filmen väldigt mycket. Mm. Även om filmen tar sig andra uttryck och andra riktningar.
Och friheter när det gäller berättelsen om personerna.
Och framförallt så känns det ju som att personerna och personskildringarna är väldigt frikopplade från verklighetens personer. Som tur är, kan man väl säga, kanske.
Mm. Det jag tycker är intressant i filmen, om vi ska komma till den, det är ju hur den visar, vilket tydligen också då stämmer med Bjästafallet, men hur den här våldtäktsmannen, alltså killen, han var inte en man, han var en ung grabb, faktiskt inte deltar i det här, utan att han går omkring och nästan verkar må dåligt av den här hetsen, även om den är riktad. Det är inte alls så att han blir så här jublande glad när hans mamma berättar att nu har jag startat en Facebookgrupp här, där vi ska kalla, liksom, man får inte ljuga så här.
Nej, han är ju ett offer för hederskulturen också i något avseende.
Ja,
även om han givetvis, han är ju verkligen en förövare och man ska ju verkligen inte ta ifrån honom ansvaret. Men det liksom, ansvaret för hur det hela utvecklar sig hamnar ju inte riktigt på honom, utan det hamnar ju på familjen och på omgivningen. På omgivningen. Mm. Och det är enormt hemska mekanismer som får fart.
Jag skulle också kunna, jag vill drista mig till att säga att den här andra våldtäkten, även om det var han som utförde den, så skulle jag alla som deltog i den här kampanjen ha ansvar för den.
Mm.
Och det är på det sättet han är ett offer. Hade man tagit tag i det här, hade han blivit lyssnad på och pratad med om varför gjorde du det här istället för det här har inte du gjort, så hade man ju förhoppningsvis kunnat undvika. Alltså, han fick ju på något sätt sanktionerat att bete sig så här. Hela omgivningen sanktionerar att killar gör övergrepp mot...
För det var ju egentligen heller liksom inte, vare sig i verklighetens Bjästa eller i den här filmen, så är det ju det är ju ingen tvekan om att någonting har hänt på den här toaletten. Utan den stora frågan är ju, skedde det med samtycke eller inte? Och det som blir kontentan är ju på något sätt också att det som mobben hävdar är ju på något sätt att man behöver inte samtycke. Det är, kör på grabbar liksom. Pojkar är pojkar och tjejer ska inte gnälla så jävla mycket, och hon var nog dessutom...
framförallt hon är en slampa, för till saken hörde ju då att hon hade ju varit inne på den här toaletten med honom förut då, enligt filmen, och hånglat, och de hade haft någon form av relation. Så att hade hon gått in frivilligt och hånglat med honom förut, så får hon skylla sig själv då om hon blir våldtagen nästa gång. Och det är också så typiskt, och det här genomsyrar ju även i vissa fall rättsväsendet vid rättegångar om våldtäkt. Skulden på offret, att det är offret som på något sätt måste förklara sig. Det får man också se i den här filmen, hur de går igenom i detalj och ställer frågor till den här tjejen om vad hade du på dig, och sådana saker som befäster den här kulturen.
Det är en väldigt, väldigt långsam och väldigt, väldigt mörk film som är ganska plågsam att titta på av flera skäl egentligen.
Inte så högt underhållningsvärde.
Den
kan
har
jag
verkligen
säga.
Inte särskilt högt underhållningsvärde. Jag tycker att den är extremt välgjord, och jag tycker att det är på något sätt här beter sig ju norrlänningar, alltså det, om jag menar, vi pratade om Kai Pollack-filmen och att liksom, människorna i den här filmen beter sig ju snarare som i någon slags italiensk fars liksom, i Pollack. Alltså, Pollack har fått dem att bete sig som någon slags clownsällskap, men i den här filmen så är ju, lever ju karaktärerna i allra högsta grad upp till liksom, den gängse fördomen om hur en norrlänning är, det vill säga väldigt, väldigt inbunden, väldigt, väldigt tyst och fåordig och väldigt macho. Och jag tycker väl att det också går för långt liksom, att jag menar, filmen börjar med ett bröllop som äger rum i ett slakteri, vilket jag också känns så där, så att man liksom så här, den inleds med att brudtärnorna bär balanserar
en brudtårta mellan massa kött som hänger från taket.
Exakt, och ut i den här lokalen där folk
liksom, det är också det enda roliga i hela filmen,
blir väldigt fulla och liksom inte kan uttrycka sig ordentligt, och sen, men samtidigt så jag vet inte riktigt vilka schabloner man ska vara glad för som norrlänning liksom, det här är ju en såklart ytterligare en typ av film som avskräcker människor från att besöka vår landsända, tror jag. Eller flytta till vår landsända.
Framförallt om man gör kopplingen till så att säga filmens handling och innehåll till att även, den utspelas i Norrland.
Jo, fast även utan handling och innehåll så tycker jag på något sätt att bara de här karaktärerna, hur de för sig och deras...
Det är väldigt mycket tystnad, kan jag säga.
Ja, deras tystnad och deras liksom passiva aggressivitet som de bär på. Och det finns en slags bitterhet och tyngd hos varje gestalt som är liksom helt...
Men det är ändå som du säger, mycket mer realistiskt. De här så att säga, tysta konversationerna. Mm. Som återkommer genom hela filmen. Mm. Någon säger två ord och sen sitter de tysta i en minut.
Men det är bra skådespeleri tycker jag. Det är väldigt
mycket bra.
Och det är ju allra mest är det ju amatörer. Och dialektmässigt så funkar det. Jag vet att du har invändningar mot Henrik Dorsin som spelar våldtäktspojkens pappa. Och han har ju väldigt få repliker. Jag tycker att han var ganska bra för att han var så otroligt nedtonad, så man nästan inte, det var ju nästan ingen poäng med att det var Henrik Thorstein, kan man säga.
Nej, han var ju inte där för att vara någon skojig farbror liksom. Nej. Det var ju en seriös roll.
Men jag tycker att han gjorde bra saker med sin kropp, tycker jag, att han var så här lite kompakt och ihopsjunken och liksom, han hade en ilska i sitt fysiska agerande som jag tycker var väldigt bra och väldigt, väldigt trovärdig. Jag tror att en sån här film verkligen svarar upp emot de fördomar som folk har om vår landsända på något sätt, den här machokulturen. Det finns ju också... Sen tycker jag att filmen bitvis också går över styr. Till exempel så även i en liksom grottmansliknande hederskultur som liksom givetvis kan finnas då i norra Norrland, så åker man inte hem till någon och skär halsen av en häst.
Nej, det var väldigt...
Och lämnar den blödande på stallbacken.
Det var en väldigt konstig scen som kändes ganska malplacerad.
Det kändes mer som en eftergift till filmkonsten, kände jag, den scenen på något sätt. Men annars så tycker jag liksom fotot och musiken och människorna och så där kändes igen. Man kände sig hemma i det liksom, att så där. Så där ser det ut också. Det här är på ont och gott någonstans liksom. Blev du berörd av den?
Svårt att säga. Alltså jag såg den inte i ett svep. Utan jag tittade på den under en kväll men gjorde flera avbrott. Mm. Sådär, så jag liksom kom nog aldrig riktigt in i filmen känslomässigt. Jag kan... Den var väldigt välgjord och bra, men den var lite för långsam. Alltså den var på gränsen där, skulle jag säga.
Mm.
Ja. Blev du berörd?
Ja, vissa scener kunde ju bli berörd.
Sen vet jag inte, jag vet inte om det har att göra med också att jag ändå kan eller kunde, jag visste vad det handlade om. Jag visste hur det skulle gå. Jag visste hela temat och utifrån det som den extremt verklighetsälskande människan jag är, så blir jag ju mer berörd av att titta på reprisen av Uppdrag granskning om Bjästa.
Mm. Jo, jag tittade
en av den här filmen faktiskt.
Ja, jag fick också impulsen att titta på. Och det är ju ett välgjort reportage. Så jag tror att det som jag blev berörd av allra mest är nog att jag kan känna hur fångna människor är i sin plats och i sin geografiska identitet. Och att det på något sätt också så här triggar ett sånt där beteende och en desperation. När det händer en sån där sak så har man inte något handlingsutrymme. Det finns ingenstans att fly till. Det finns inga andra människor med andra värderingar som man kan vända sig till. Man är fast i sin plats, man är fast i sin familj, man är fast i sin bekantskapskrets, man är fast i den lokala kulturen med alla dess attribut och med alla dess begränsningar. Och det tycker jag är på något sätt, det är det verkligt gripande med den här filmen. Någonstans att...
Ja, och jo, absolut. Jag är inte iskall heller så. Jag tycker, alltså den här, hon som spelar mamman, vad hette hon? Ja, mycket, mycket bra skådis. Och hon jobbade inom butik och fick inte jobba ute i kassan, utan skulle liksom bli förflyttad till lagret efter den här händelsen då, för att folk skulle slippa se henne. Och det återknyter ju direkt till det du säger.
Mm.
Och att hon bara står där.
Mm.
Det finns ingenting för henne att göra i den situationen. Hon kan inte säga emot, för det skulle bara ställa till ännu mer. Hon är ju verkligen ett offer för omständigheterna på alla sätt.
Ja, för om man tänker på det som en fråga om liksom stad och land, och också det som jag uppfattar att urbana människor eller moderna urbana människor har, den absolut starkaste invändningen som den urbana människan har mot periferin eller mot landet är ju förekomsten av social kontroll, skulle jag säga. Att de flesta som har flyttat till exempel från en litet by eller litet sammanhang till en större stad just andas ut och säger så här: den sociala kontrollen är värst, här får jag vara den jag är, här kan jag bli vem jag vill,
grannarna vet knappt vad jag heter,
här är jag anonym. Och å andra sidan så kan det skrämma folk också, så att säga, att världen blir lite för stor, man blir lite för anonym.
Fast jag tycker det här är lite orättvist också för den här filmen, även om det är mycket som är verklighet och som man känner igen sig i, och i det här kärva instängda så finns det ju faktiskt människor även i små inskränkta byar som sätter ner foten, som säger ifrån, som verkligen bryter sig ur fast de är kvar. Och jag vill bara påtala det så inte folk tror att vi inte ser dem. Nej. Eller att det inte existerar.
Nej, precis. Därför att jag försvarar
för det,
också.
Det finns ju modernitet även ute på landsbygden. Men folk har ju internet. Det är inte som att man behöver vara helt världsfrånvänd för att man bor i en liten by i Ångermanland.
Nej. Och jag tänker också... Ja... Det är väldigt svårt att göra någonting också i skydd av anonymitet. Och det finns ju någonting positivt med det också på något sätt. Det är en otroligt dubbel sak, tycker jag. Verkligen.
Ja.
Man blev inte glad alls. Usch. Har man sett någon liksom så där, någon riktigt bra film som har utspelat sig? Nu är det ju här också.
Det här har vi väl pratat om förut. Ja, jag minns inte vad vi sa då.
Jag tror inte vi kom fram till någon så där liksom, det är väl äldre filmer då liksom. Evin Jonsson,
Lars Molin.
Filmatiseringarna, Jan Troell och Lars Molin och så där, som man känner att, men det ligger så långt tillbaka också, men liksom nästan alla nya filmer som kommer, det är också så här.
Men det här måste jag ändå säga, det här är ju en bra film.
Det här är en bra
Flocken
film.
Flocken är en bra film.
De är också, de här två filmerna är ju också ett resultat av svensk filmpolitik och de här centrumbildningarna inom svensk filmpolitik. Båda filmerna är ju samfinansierade av Filmpool Nord som har sitt säte i Luleå. Och ja, jag menar, det är kanske en annan diskussion, men det är ju också lite så här att för att få tillgång till medel ur lokala filmpooler som de här filmerna har fått, så måste man ju ändå göra någonting som man uppfattar som lokaltypiskt eller som är knutet till en plats på ett eller annat sätt. Och då kan jag känna lite grann att Norrland åker på stryk där på något sätt, därför att de flesta Norrlandsskildringar som ska göras är inte riktigt till vår fördel, om man säger så.
Fast här kommer vi väl fram till att till exempel då Grabben i graven bredvid var en film som inte egentligen hade någon annan koppling än att den utspelades i Norrland.
Nej,
men att människor ändå gjorde vanliga saker och var helt normala, och det fanns, de här stereotyperna blev inte lika tydliga. Ja, förutom alltså, bonden då.
Ja, fast nu när jag kommer att tänka på det, så var det ju faktiskt en nyckelscen i den filmen, skulle jag säga, där bonden blev medbjuden av den här bibliotekarien på en middag med medelklassmänniskor i den lite större norrländska staden, i det här fallet Luleå. Och han blir totalt tillintetgjord och de är jättedryga och det finns en slags...
Jo. Liksom... Men där tycker jag att det handlar mer om den individens tafatthet. För de är ju alla norrlänningar.
Ja, jo.
I den scenen.
Kanske. Jo, förvisso kanske. Och det är väl kanske också en rättvis konflikt att ta upp liksom, på så sätt. Men jag känner ändå på något sätt att...
Men han är ju lika, alltså Micke Nyqvist är ju lika tafatt nästan vad han spelar.
Det är hans grej.
Utom
när han spelar bondskurk då, kanske. Men alltså Norrland på film, det jag känner ändå efter att ha tittat på de här två filmerna så känner jag ändå att det fortsätter att vara problematiskt. Kai Pollak tror jag inte vet ett jävla jota faktiskt, ärligt talat, om någonting i norra Sverige. Det tycker jag är tämligen uppenbart. Han vet ingenting om vare sig landsbygd eller han förstår inte överhuvudtaget vilka schabloner han reproducerar med sina filmer. Beata Gårdeler tror jag har tänkt igenom det här och liksom
hon försökt är ju vara... i alla fall norrlänning. Jag tror hon är född i Stockholm, men hon är uppvuxen faktiskt i Sundsvall. Vi gick i samma skola hon och jag.
Ja. Bara
en sån sak.
Bara en sån sak. Det är cred. Ja. Det är cred bara där. Ja. Men om man bara så här avslutningsvis ska tänka på vad man skulle vilja se för norrländska, om man skulle liksom så här drömma upp någon norrländsk film som man skulle vilja se och hur den skulle liksom vara.
Jag får bara massa stereotypbilder framför mig. Så här.
Hur undviker man dem då? Vi kanske är stereotypa hela...
Jag tänker att det skulle vara kul. Alltså, tänk att se en spelfilm om så här punksvall, pipeline på slutet på 70-80-talet och punkvågen och sådär. Det skulle vara en kul Norrlandsfilm, eller hur?
Ja, visst. Eller varför inte indievågen i Peter Skellefteå på 90-talet?
Ja, fast de var ju inte där.
Nej, de flyttade
därifrån. De var ju i Stockholm.
Okej, en film om Hannas krog.
Norrlandspodden är en produktion från Teg Publishing.